الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فترة قوينا كتاب بلوغ المرام كتاب الصيام وفي كم فرام تيل ويلكن حديث شفيرة حديث شفيرة نصم كان لأسا Bra. Skulle någon kunna ge böcker till bröderna? Kartonger, ställa kartongerna. Vi vill att alla ska ha en bok, alla ska vara med. Notera. Nästa vecka kan vi köra frågor. نعم حديث الأثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ده هسير أت den som är gammal har tillåtits att inte fasta och att istället mata en fattig för varje dag och han behöver inte ta igen fasta. Och den är sahih. Denna athar handlar då om versen. Då behöver vi översättningen här. Versen från surat al-Baqara. Det är 184. Där Allah subhanahu wa ta'ala då säger att ni ska fasta under ett antal begränsade dagar. Men den av er som då är sjuk eller på resa ska istället fasta under ett motsvarande antal andra dagar. Och det som klarar av att fasta tillåts att sona genom att för varje dag ge mat åt behövande. Och den som själv valt gör mer av det goda, då är det bättre för honom. Och att fasta är bättre för er om ni bara visste. Då säger ulema att den här versen är delvis upphävd, mansukh. Och det är också en viktig kunskap när det kommer till kunskapen inom Koran och Sunna. Så har vi någonting inom usul al-fiqh som kallas för al-nasikh wal-mansukh. Vad som upphäver och vad som är upphävt. Vissa verser är upphävda. De gäller inte längre. De kom i ett tidigt skede och upphävdes av andra verser. Och samma sak vissa hadither. Som hadithen att vi inte får besöka begravningsplatser. Den är upphävd. Hadithen att äta mat lagad på eld bryter wudu. Den är upphävd. Och så vidare. Så att man har de här viktiga kriterierna eller termerna att känna till i fiqh. Nasikh wa mansukh. Och den här versen är då delvis upphävd. Och vad menas med versen? Jo, i början av islam så var det frivilligt att fasta i ramadan. Det var frivilligt att fasta i ramadan. Och den som valde att inte fasta kunde istället mata en fattig för varje dag. Okej? Okay? Men sen blev det i versen efter obligatoriskt. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ وَشَهْرَ فَلْيَصُمْ Den av er som vittnar månaden ramadan ska fasta. Då blev det wajib. Okay? Så att den här versen blev upphävd. Men Ibn Abbas säger att versen inte är upphävd helt och hållet. Den är upphävd för personer som är frisk och bofast. Vi har inte valet att välja att mata en fattig. Vi måste fasta. Men versen gäller fortfarande för vem? Han säger för den äldre mannen och självklart då äldre kvinna och den som är kroniskt sjuk. Och han sa också i vissa andra hadither den gravida kvinnan och den ammande kvinnan. Den versen gäller fortfarande för dem. Och det här är sahih, autentiskt berättat från Abdullah ibn Abbas. Nah. Så här har vi då en bestämmelse som säger att den som är kroniskt sjuk eller den som har nått en hög ålder och inte klarar av att fasta. En sådan person fastar inte utan matar istället en fattig för varje dag. Och då måste vi kolla, vad är kroniskt sjuk för någonting? Kroniskt sjuk, det vill säga en person som har en sjukdom, vilket gör det omöjligt eller jättesvårt att fasta. Där man tar skada av att fasta. En sån person får inte fasta. Och tyvärr finns det många som tvingar sig själva att fasta. De har grov diabetes, de har jättehög ålder och liknande saker. Men Ramadan, jag måste fasta. Är ni haram? Jag sitter och äter, folk fastar. Det går inte. Jag fastar hela livet, ska jag sluta fasta? Ja, du ska sluta fasta. För att, alhamdulillah, islam är en enkel religion. Vi ska inte skada oss själva. Så tar man skada av att fasta eller ens tillfrisknande fördröjs, så ska man inte fasta. Och det här är då den som är kroniskt sjuk. Vi nämnde att den som är tillfälligt sjuk, den personen bryter fastan och tar igen fastan när han är frisk. Ma'ruf, det här är känt. För man kan min kumaridana och ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar. Yahamukallah. Så är man tillfälligt sjuk, bismillah, man bryter fastan och tar igen den efter Ramadan eller på vintern, innan nästa Ramadan i alla fall. Men är man kroniskt sjuk, som vi sa, den sjukdom där man liksom, ja, det finns väldigt liten chans att man blir frisk. Vissa allvarliga former av cancer, diabetes och liknande. Kallas. Du ska inte fasta, utan du matar istället en fattig för varje dag. Och samma sak, den äldre mannen och kvinnan. De som har nått en ålder där de inte längre orkar av eller orkar att fasta. De matar också en fattig för varje dag. Och samma sak, kvinnan som är gravid eller ammar och fruktar för sig själv eller sitt barn. Hon bryter också fastan och sonar genom att mata en fattig för varje dag. Och den här soningen är ungefär 1,5 kilo spannmål. Det vill säga, yani, mjöl, vete, korn, ris. Ris är det vanligaste. Linser, dadlar, russin, nötter. Allt sånt här funkar att ge. Olagat då. Ger man till en fattig. Okej. Okay. Så till exempel om 0,5 kilo ris kostar 15 kronor. Kan jag då istället ge 15 kronor i handen till en fattig? Eller måste jag ge 0,5 kilo ris? Hänger ni med? Ja. Ja, fan, 1,5 kilo. Jag sa fel. Jag som sa fel. 1,5 kilo ris. Jag kan inte ge pengar. Kan inte ge pengar? Och han kan själv gå och köpa ris. Ja. Precis. Det är inte säkert att han kommer att köpa ris. Och det här är samma mäs'ala som i zakat al-fitr. Kan jag ge pengar istället för mat? Zakat al-fitr är också mat. 3 kilo per person. Men kan jag istället ge 30 kronor? Och säga, gå och köp mat. Och svaret är nej. Du kan inte ge pengar. För att Allah, eller här har det nämnts att man ska mata en fattig. Ita'am och miskin. Och i sunna, mata en fattig. Och om du ger personen 30 kronor har du inte matat personen. Hänger ni med? Så att man ska mata. Och problemet är också, om man börjar ge pengar, då öppnar man dörren för oseriösa aktörer. Som zakat al-fitr. När du ska ge 3 kilo ris till en fattig person, han tar emot det och är glad. Och tar hem maten och lagar maten och så vidare. Men om en person inte riktigt är i behov, inte riktigt är fattig, och han skulle inte sätta sig på gatan och vilja ha 3 kilo ris. Eller hur? Men om det är pengar som ska delas ut på Eid, då sätter han sig gärna på gatan och tar emot massa pengar. Så då öppnar man dörren för gärna oseriösa tiggare. Men när det begränsas till mat, så håller man sig till de seriösa tiggarna. De som verkligen är i behov. Okej. Okay. Så det är mat som man ska ge. Man kan också välja att ge spannmål. Eller att ge färdiglagad mat. Att bjuda en fattig på en tillagad måltid. Som Anas radiyallahu anhu, när han blev äldre, samlade 30 fattiga och bjöd dem på mat. Ett stort fat med mat, och de fick äta sig mätta. Då har han matat 30 fattiga. Så kan man också göra. Och de lärda säger att det har inte specificerats när man ska mata de fattiga. Är det i början, i slutet på Ramadan, i mitten av Ramadan? så dörren är öppen. Du är fritt fram. Du får mata 30 fattiga innan Ramadan. Mitten i Ramadan. I slutet på Ramadan. Eller en varje dag, som du vill. 15 i början, 15 på slutet. Alla kifak. Finns ingen speciell gräns. Bara du matar 30 fattiga. Annars, då har du gjort ditt. Okej? En fråga. Om till exempel din fru är gravid och hon ska mata 30 fattiga, får du betala åt henne eller måste hon betala själv? Du får betala åt henne. Ja. Så du får betala åt en annan person.
Alltså, frun, för jag är väl ansvarig för hennes försäljning.
Ja, ja. Men okej, låt oss säga någon annan. Låt oss säga din syster. Du är inte, eller någon person, du är inte försörjningsskyldig. Kan du betala åt personen? Ja, det kan du. Som vi kommer att nämna i hadith som kommer efter här. Så att man kan betala åt en annan. Det är som en skuld. Jag är skyldig några pengar. Om någon broder vill betala åt mig, det är okej. Okay. Skulden blir ändå betald. Hänger ni med? Ja. En annan punkt som också diskuteras här, det är den som är så gammal att han har förlorat förståndet. Vissa gamla behöver inte fasta. Men om en person har blivit senil, dement, må alla skydda oss för att nå den åldern och det tillståndet. Där personen inte längre kan skilja på saker och ting. Ska man sona för en sån person? Vad säger ni? För det första, en sådan person ska inte fasta. Han fastar inte. Och han behöver inte ens be. Okej? Okay? Och då säger vi så här, att vissa barn säger till sina senila föräldrar, be. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Och liksom pusha dem. Men de är helt borta. De kanske inte ens kommer ihåg vad barnen heter. De vet inte ens var han bor någonstans. Kallas, pennan i luft. Han behöver inte be. Så att börjar de inte med bönen. Och samma sak fastan. Ska inte fasta. Okej? Okay? Men ska man mata en fattig för varje dag? Vad säger ni? Svaret är nej. För pennan är lyft. Hänger ni med? Om pennan är lyft, khalas. Teklif, sakat. De har inte den här skyldigheten då. Att betala kaffar. Det är bara om de är i ett friskt tillstånd. De har sitt yani förstånd. Om det är relaterat, varsågod.
Under den
Ramadan
som han befinner sig i, eller det som har varit som han
missat
innan, den som är
dement,
ja,
eller senil.
Om han har dagar kvar på igen, ska de betala sig där?
Det kommer vi till, det är dagens sista hadith.
Ja.
Ja.
Ska zakatul fitr
betala? Nej, men zakatul fitr betala, samma sak som zakatul mal. Om den här dementa personen skulle vara miljonär eller rik, han har cash, så tar man pengar från kontot och betalar zakat som en god man, förmyndigare. Jag ser till att 2,5% betalas. Varför? För det här är inte bara mellan honom och Allah. Det här är de fattigas rättighet. Pengarna ska vara i omlopp och zakat ska betalas. Även från barn, från dessa äldre människor, så ska zakat ut till de fattiga. Nästa hadith, hadith 25. Hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Jag kan läsa den. Det så säger Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu att en man kommer till profeten alayhi salatu wassalam och säger, ja Rasulullah, ahlektu, jag har gått under. Och då så säger profeten alayhi salam, vad är det som har fått dig att gå under? Och mannen säger, jag har haft samlag med min hustru under Ramadan. Och då så säger han, kan du frigöra en slav? Mannen säger nej. Kan du fasta 2 månader oavbrutet? Mannen säger nej. Kan du mata 60 fattiga personer? Mannen säger nej. Och då sätter sig mannen ner. Och rätt som det var så fick profeten alaihi salatu wassalam en korg med dadlar. Och han sa, ta den här och skänk den som välgörenhet. Och då så sa mannen till någon fattigare än mig, det finns ingen familj mellan de 2 lavafälten som är fattigare än min familj. Och då började profeten alaihi salam att skratta så att man kunde se hans kindtänder. Och därefter så sade han, gå och mata din familj med detta. Och hadithen är berättad av Saba, de 7 stora hadithböckerna. Ja. Den här hadithen handlar om det grövsta som en person kan bryta sin fasta med. Yani under dagen. Den kan brytas med mat, dryck. Men det grövsta en person bryter sin fasta med är sexuellt umgänge. För när en person fastar så ska han inte bara lämna mat och dryck, utan han ska också lämna sin fru. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i hadith al-Qudsi, att han lämnar sin mat, sin dryck och sin shahwa för min skull. Han lämnar sina lustar för min skull. Så en person som då har sexuellt umgänge med sin fru under dagen av Ramadan bryter fastan. Och det är en av de stora synderna. Då mannen sa att han kallade det för ahlakt, jag har gått under. Yani muhlikat, vilket tyder på en grov synd. Och Rasulullah alaihissalam, yani, vad kan man säga, bekräftade att det var en muhlika. Han sa inte nej, det här är en mindre synd, utan khalas, det är en muhlika. Det är en väldigt allvarlig synd att ha sex med sin fru under dagen av Ramadan. Och den som har det blir skyldig till al-kafaratul al-mughallada. Han blir skyldig att sona med den största kafara som finns. Och det är att fria en slav om han har möjlighet. Vilket idag inte finns. Och kan han inte det, så ska han fasta 2 månader i rad. 60 dagar på raken ska han fasta. Och kan han inte det på grund av sjukdom, så ska han mata 60 fattiga. Okej, okay, så ska han mata 60 fattiga. Och den här hadithen har jättemånga lärdomar. Vissa ulema nämner nästan 1000 lärdomar från den här hadithen med dess olika riwaya, narreringar och så vidare. Vi kan nämna några av dessa lärdomar och fawaid som ulema har tagit från denna hadith. Den som vill fördjupa sig går tillbaka till Fathul Bari och Sharh på Sahih Muslim. En lärdom är att personen ansvarar för sin egen, han är ansvarig för sin dyrkan. Yani, mannen sa, jag kan inte mata, jag kan inte fasta 60 dagar. Jag kan inte mata 60 fattiga. Och profeten alaihissalam granskade inte, frågade inte, utan khalas, det är mellan dig och Allah. Förstår du? Så en person kanske kan lura den han frågar, men i slutändan är det mellan honom och Allah. Och det är en jätteviktig punkt. När det kommer till, är jag så sjuk att jag kan bryta fastan? Alltså, du är den som avgör. Du kan lura läkaren, du kan lura dina vänner att du är sjuk fast du inte är sjuk. Men i slutändan, alltså, det är du som, ditt ord som gäller. Så att man går efter vad folk säger. Okej? Okay? Vi lär oss också av hadithen att man inte ska klandra en person som syndat om han visar ånger. Yani mannen kommer ångerfull och säger, halakt, jag har gått under, ja Rasulullah. Han visar ånger, jag har gjort fel. Och ingenstans i hadithen finns det att profeten liksom klandrade mannen och sa, det är sant, du har gått under, vilken syndare du är och vilken bla bla. Nej, utan khalas. Nu kommer vi till, vad ska du göra för att sona? Så han klandrade inte honom. Och det är också en viktig punkt. Om någon kommer till dig och säger, ja, jag har gjort toba nu i Ramadan. Jag har inte bett på flera år. Jag har haft flickvän. Jag har gjort så, så, så. Men khalas, jag har gjort toba. Då ska du absolut inte börja kritisera honom. Och säga, hur kan du ha lämnat bönen? Hur och hur och varför? Och vilken keff människa du var. Utan öppna armarna och säga, välkommen broder. Alhamdulillah. Allah accepterar din toba. Må Allah vägleda oss alla. Må Allah förlåta oss alla och så vidare. Så att han känner glädje. Den här mannen kommer ångerfull. Och han lämnar profeten glad, alaihissalam. Förstår ni? Han kommer och har gjort en kaossak. Han är ångerfull och säger, jag har gått under. Och han går därifrån och han är glad. Han går därifrån med mat till och med. Som halal. Så det är så man ska vara. Om personen visar ånger. Om han däremot är trotsig och han är högmodig och han försvarar sina synder. Då kan man sätta ner foten. Men så länge folk visar ånger så ska vi inte klandra dem för deras förflutna. Nam. Och de lärde har också ihtilaf i en fråga här. Och det är om personen då har brutit sin fasta med jima, yani samlag under dagen av Ramadan. Så ska han göra de här stegen som vi sa, fria en slav vilket inte går, eller fasta 60 dagar, eller mata 60 fattiga. Al-Madahib al-Arba, de fyra imamerna, lägger också till att han måste också ta igen den dagen. De lägger till, de säger först måste han göra tauba, för att han har gjort någonting haram, han har brutit en fasta dag. Två, han måste ta igen den dagen. Och sen 60 dagar. Så att det blir 61 dagar. Och det här är vad majoriteten av de lärda säger. Okej? Okay? För att det har nämnts i vissa riwaya, vissa näreringar, att han ska också ta igen den dagen. Vissa andra ulema håller den att vara svag och så vidare. Men Allahu alam, det är det som är säkrast. Att han också tar igen den dagen. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet att betala soning för en annan person. Vilket vi talade om innan. Mannen hade inte pengar att sona. Och profeten Allahsam gav honom den här korgen med dadlar. Så att han sonade åt honom. Vilket då bevisar att det är tillåtet. Men han måste också vara medveten om det. Du kan inte sona för en person utan hans vetskap. Någon person är helt ovetande. Så bara, ja, men han sonar för det för 3 år sedan. Utan du måste ju berätta för personen att man har sonat åt honom eller henne. Nej, för att också att sona är en ibada och ibada kräver nia, avsikt. Så personen som han sonar åt måste ju ha en nia att någon har sonat åt mig. Vi lär oss också av hadithen att om en person har gjort en grov synd och sen då liksom anmäler sig själv och visar ånger, så ska han inte straffas. Han får inget straff. Vi lär oss också av hadithen profetens goda karaktär alaihi salatu wassalam. Som vi sa, den här mannen kommer rädd, ledsen och känner att han har gått under. Men profeten alaihi salam ger honom trygghet och lycka och han går därifrån glad. En annan punkt också som här är relevant. Vilken typ av samlag är det som gör att personen måste sona? Det är om mannen då har haft samlag med sin fru i hennes könsorgan eller även i den bakre delen, vilket är förbjudet. Men om han skulle ha gjort det så är det samma bestämmelse. Och det är om han penetrerar i henne även om han inte skulle få utlösning. Om han bara går in och ut, chalas, så måste han betala soning. Okej? Men om han däremot smeker henne och kysser henne och han får utlösning utan att ha samlag, så behöver han inte göra den här kafaran. Utan han tar bara igen den dagen som vi gick igenom innan vi talade om att pussa sin fru. Nästa fråga. Det här är mannen. Vad gäller då kvinnan? Gäller samma straff för henne? Precis. Ahsan. Den generella bestämmelsen i islam är att vad som gäller för män gäller för kvinnor. Men om hon är med på noterna liksom, så ska hon också då sona på samma sätt som mannen. Okej? Okay? Samma sak åligger henne att fasta 60 dagar eller mata 60 fattiga. En annan fråga som de lärde har diskuterats, och det är om en person är på sin fru och de gör adhan. Han är på henne, de har samlag och de gör adhan. Alltså, då är det ju stopp, eller hur? Men yani, det kanske går någon sekund och sen faller han in under denna hadith eller inte. Vissa ulema säger yani, om han bara avslutar det och tar ut, så ska han ändå liksom ta igen den dagen. Men majoriteten av ulema säger att de tre ulema som Abu Hanifa, Imam Malik och Imam Shafi'i säger att det är lugnt. Han fastar den här dagen och han behöver inte ta igen någonting. Alla förutom Ahmed. Och också Ibn Taymiyyah är på den åsikten. No. Hadithen bevisar också att det är tillåtet att klaga eller att nämna ens svåra tillstånd till en person som kan hjälpa en. Så länge det inte är ala sabili tasakhut, det vill säga att man visar missnöje inför Allah, vilket man aldrig ska göra, även om man har det svårt. Yani mannen säger, vem är fattigare än mig? Så att det bevisar att man ibland, man har det svårt. Och om den man talar till kan hjälpa dig, så är det tillåtet att nämna ens svåra tillstånd. Men generellt så ska man som muslim inte gå och klaga och beklaga sig framför andra människor, utan man har sabr. Sabrun jamil. Taib. Sabrun jamil, enligt ulema, det är den sabr där man inte går och gnäller och klagar och så vidare. Alltså man biter ihop liksom. Hadithen bevisar också att man kan utgå ifrån vad man tror när man talar. Då mannen sa att det finns ingen fattigare mellan mig, finns ingen fattigare än mig mellan de två lavabergen, det vill säga Medina. Finns det någon fattigare än mig? Har den här mannen gått in i varenda hus och kollat hur fattiga folk är? Utan han säger bara så baserat på vad han tror. Hadithen bevisar att det är tillåtet att också göra så. Om du tror att du är på något visst sätt, så kan du säga så. Du har övervägande, vad kan man säga, övertygelse om någonting. Då kan du utgå ifrån det. Nah. En annan fråga som också diskuteras. Vad händer om en person har sexuellt umgänge med sin fru av glömska? Av glömska. Han glömde bort att det var Ramadan. Och då rynkar vissa på ögonbrynen. Är det ens möjligt? Kan man ens glömma bort en sån sak? Vilket många ulema håller som argument. Att det går inte att glömma bort. Ja. Men rent teoretiskt. Hypotetiskt. Vad säger ni?
Om man gör av glömska, då är
det korrekt. Det är den korrekta åsikten. Att om han gör det av glömska, så är hans fasta korrekt. För att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Herre, håll oss inte till svars om vi glömmer eller gör någonting av misstag. Det är generell vers. Och också hadithen, Urfiya li ummati anil khata wa nisyan wa mastukriha alay. Att min umma är förlåten för det de har gjort av misstag, glömska och det de har tvingats till. Så att hadithen är då generell. Och också hadithen vi nämnde i tidigare lektion, att den som bryter fastan i Ramadan av glömska ska fullborda sin fasta. Och vi sa att den hadithen är generell, mer generell än den som äter och dricker, den som bryter sin fasta under Ramadan av glömska. Och det omfattar också att ha umgänge. Så inshallah, den korrekta åsikten är att personen då inte behöver sona. Men som många av ulema då säger, att det är verkar vara ganska svårt att en person, och inte bara personen gör det av glömska, hans fru också gör det av glömska. Så det är två personer. Så att det blir då här väldigt gärna konstigt scenario, men om det skulle hända, rent hypotetiskt. Wallahu alam. Saker och ting händer. En annan punkt här. Två punkter faktiskt. Den här hadithen handlar om personen som har umgänge med sin fru under Ramadan. Men om det är utanför Ramadan då? Om det är frivillig fasta, vad händer då? Vad är konsekvenserna? Ja? Amir nefso. Ahsant. Han bryter fastan. Det är som att han äter. Om det är frivillig fasta. Okay? Det är som att han äter eller dricker. Han är amir. Han bestämmer över sig själv. Taib. Om det är obligatorisk fasta som han tar igen. Han tar igen en dag för Ramadan. Efter Ramadan. Han får inte bryta. Det är vi överens om. Men om han gör det. Ska han då fasta 60 dagar? Ja. Det är det som är frågan. Han får inte göra det. Och det är haram att han bryter fastan. Men om han gör det. Han behöver inte sona. Han behöver inte sona 60 dagar. Taib, han behöver inte sona 60 dagar. För att det handlar om här. Eller hurmat Ramadan. Förbudet av att bryta fastan. Under Ramadan. Okej. Okay? Och det här utanför Ramadan. Så att det inte är samma bestämmelse. En annan person som inte heller är inkluderad. Är den som är resande. Eller den som har en giltig orsak att bryta fasta. Gärna om en man är på resa med sin fru under Ramadan. Och han har umgänge med henne. Han bryter fastan med umgänge. Måste han sona? Nej. För att han i grunden har tillåtelsen att bryta fasta. Okej? Okay? Och samma sak om till exempel båda skulle vara sjuka. Eller han är sjuk. Eller resande. Hon är gravid. Gärna de har ursäkt. Att inte fasta. Då är det lugnt. Men vad säger ni om den här då? En person vill inte yani sona 60 dagar och han vill vara med sin fru. Så han åker 81 kilometer utanför stan, hyr ett hotell, bokar rum i hotell och bryter fasta med sin fru. Och han säger musafir. Och så åker han hem. Vad säger ni om den då? Ja? Det är hila heter det. Hila, att man försöker slingra sig. Och en sån person har tyvärr inte lyckats. Han måste fasta 60 dagar. Okej? Okay? Alla han måste. Ja. Vi har två korta mesail, två korta hadither till inshallah. Hadith Aisha radiyallahu anha där hon säger att om Salama också att profeten alaihissalam brukade vakna upp i ett janaba tillstånd efter att ha haft umgänge. Och sen brukade han göra rusul och han brukade fasta. Och vissa hadith lägger till. Yani han vaknade upp från att han hade haft jima. Och inte ihtilam. Inte en våtrum. Och sen så brukade han då duscha och fasta. Och vissa hadith lägger till. Och han tog inte igen den dagen. Vad handlar den här hadithen om? Det handlar om en person som har umgänge. Under natten. Och inte hinner göra russul. Eller han gör inte russul. Och fajr går in. Och han är i janaba tillstånd. Det stora orena tillståndet som kräver att man gör russul. Kan man påbörja sin fasta i janaba tillstånd? Det är det som är frågan. Och svaret är ja. Nej. Och det omfattar janaba från umgänge. Det omfattar också janaba från våt dröm. Eller från en kvinna. Som blir ren från hennes period. Till exempel hon blir ren från hennes period. 10 minuter innan fajr. Går in. Hon hinner inte duscha och äta suhur. Så hon äter suhur. Vilket hon ska prioritera. Och så duschar hon när fajr har gått in. Och så, sen så ber hon sin salat. Hänger ni med? Så hon påbörjade i janaba tillstånd. Och samma sak mannen som är junub. Påbörjade också fastan i janaba tillstånd. Och fastan är korrekt. Och det är ijma' i den här frågan. Det fanns lite ikhtilaf i början på sahabas tid. Och Allah alam, haditherna hade inte nått dem kanske. Men sen när haditherna blev kända. Så även de sahaba som förut sa att man inte kunde göra det som Abu Huraira. Ändrade sin åsikt. Så att al-ijma'in istaqarra. Den har, vad kan man säga, stannat på att det här är någonting okej i islam. Taib. En annan punkt också är. En person som då får ihtilam, han får en våt dröm under dagen av fastan. Bryts hans fasta? Han drömmer. Och inte bara dagen nu, du kan sova efter fajr. Fajr är 2 på natten. Men du vaknar 7 på morgonen och en person har fått en våt dröm. Bryts då fastan? Nej, den bryts inte. Och det är också ijma, konsensus i den här frågan. Att den inte bryts. Nah. Och sen sista hadithen för idag. Hadith Aisha radiallahu anha, där hon säger att profeten alaihi salatu wassalam säger att den som dör och är skyldig fasta, då kan hans wali fasta åt honom. Muttafaqun alaih. Ja. Om en person dör och är skyldig fasta, då säger ulema att den här hadithen handlar om en person som är ursäktad. Till exempel han var resande eller sjuk, eller kvinnan hade sin period, och sen så gick ursäkten bort. Okej, och personen kunde ta igen fastan, men tog inte igen fastan och dog. Hänger ni med? För om till exempel en person är sjuk och dör under sin sjukdom, då kallas, du behöver inte ta igen någonting alls. Men här har vi en person som då blir frisk eller kommer hem och kan ta igen den, men inte tar igen den. Han väntar sig ska fasta nästa månad och sen qadar Allah, han dör. En sån person kan man fasta åt. Man kan ta igen personens fasta. Och vem är det som kan fasta åt personen? Rasulullah alaihissalam, han sa waliyuhu. Hans wali, yani den som står honom nära. Men då säger ulema att även andra än el wali kan ta igen fastan åt personen. Men profeten alaihissalam nämnde el wali för att det är el-aglab. Det vanligaste är att släktingen är den som gör de här sakerna åt sin släkting. Eller hur? Samma sak som att göra hajj åt en död person. Det är också vanligast att det är en släkting som gör det. Barnen eller syskonen och så vidare. Inte en främling. Men om en främling skulle göra det så är det ändå korrekt. Och samma sak här. Och det är samma sak som en skuld. Att jag kan betala en skuld åt en död broder, men även en främmande person kan komma in och ge sadaqa och betala hans skuld. Skulden blir betald. Okej? Okay? Och det här hadithen, en annan fråga. Om en person då, till exempel, var sjuk i Ramadan, bröt fastan en vecka, han är skyldig en vecka och sen så dör personen. Är det wajib eller mustahab att fasta åt honom? Hadithen, vad är domen? Är det obligatoriskt att fasta hans dagar eller är det rekommenderat? Har vi någon åsikt? Mustahab. Nej, det är den korrekta åsikten. Det är rekommenderat. Varför? För annars om du säger att det är obligatoriskt, då syndbelägger du släktingarna. Och Allah säger وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, att ingen ska bära någon annan synd. Han fastade inte och dog och du vill inte fasta åt honom, då får du synd för det. Det går inte i enlighet med islams principer. Så att det är en rekommendation att fasta för en sån person. Taib, en person struntade i att fasta Ramadan. Han vill leva livet och göra haram och så vidare. Han struntade i att fasta Ramadan. Kan man fasta åt honom? Va? Nej, det kan man inte. Man kan inte fasta åt en sån person. Det är som en person som kan åka på hajj men struntar i att åka på hajj. Man gör inte hajj åt en sån person. Utan man gör hajj åt en person som inte kunde åka på hajj. Han hade hinder. Hänger ni med? Nah. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.